Vi ber. Herre, tack för att vi får komma inför dig. Att vi får lyssna till dig. Herre, ber vi att du låter ditt ord få bli levande för oss. Välsigna det. Ditt ord är sanning. Öppna våra hjärtan för dig. Amen. Ja, idag är det pingstdagen. Pingst, hänryckningens tid. Och det handlar, precis som Filip sa, om den heliga ande, att den blev utgjuten och tillgänglig för alla människor. Och i min predikan som jag har förberett, så kommer jag att, jag ska läsa texten och sen kommer jag att tala lite om att bygga torn, att snida hästar, och så kommer jag att prata lite om att laga klockor. Men det genomgripande temat för den här predikan, det är att vi har fått anden först och främst för att kunna vittna och berätta om, visa på Jesus. Sen får vi se om jag lyckas få ihop det här. Vi ska läsa texten från Apostlagärningarna 2, vers 1-11. Och jag läser från Bibel 2000. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen, som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allihop, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är ju parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: vad betyder detta? Stanna där. När den heliga ande utgjuts på pingstdagen, precis det vi läste om här nu, så verkar det vara för att alla som är där, som finns där i Jerusalem för att fira högtiden, ska få höra om Jesus, om Guds stora gärningar, alltså vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort genom Jesus. Och de får höra det på sitt eget språk, trots att de kommer från många olika delar av världen och talar helt olika språk. Det är lite märkligt. Men om vi går tillbaka till första Mosebok och det 11:e kapitlet, så står det där om att alla människor på jorden var ett enda folk och talade samma språk. Hela jorden hade samma språk och samma ord. Och när människorna flyttade österut fann de en dal i Sina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varann. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de bäck. Och de sa: låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa: de är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, var och en föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Så gick det till när alla människor spreds ut och fick tala olika språk. Om människorna hade kunnat bygga det där tornet och nå upp till Gud, då hade de ju liksom inte behövt Gud längre på något sätt. Och det fick inte hända. Nu så Gud spred ut dem. Sen satte Gud sin, Gud hade ju en plan. Och sen fortsatte han genom hela historien. Bara i nästa kapitel i första Mosebok så läser vi om Abraham. Och sen är det, följer ju hela berättelsen med Guds plan. Fram till Nya Testamentet och Jesus, när han kommer till oss genom Jesus Kristus, som då får gå vägen till genom lidande och död på korset och uppstå. Och nu på pingstdagen var det dags för det löfte som också Gud hade gett genom profeterna, att han skulle utgjuta sin ande över alla människor en gång. Till innan dess hade bara han gett sin ande till vissa människor för speciella tillfällen, för speciella uppdrag. Men nu ska det bli tillgängligt för alla. Guds närvaro skulle vara bland alla människor. Han skulle flytta in i vårat bröst, i hjärtat. Och så sker detta. Och plötsligt då så börjar lärjungarna att tala språk som de själva inte begriper. När jag läste den här texten eller hörde den när jag var yngre, då, eller ung, då förstod jag inte riktigt. Då tänkte jag mig att det där som hände på pingstdagen, det var väl ungefär som när jag var med min kompis som var med i pingstkyrkan i Skara, och jag var med henne på möte. För när det var bön där, då blev det liksom ett sål, och så var det väldigt många som bad väldigt konstiga ord, tyckte jag. Men jag visste att det fanns något som hette tungotal, så att jag förstod att det var det. Och så tänkte jag ju alltid när jag läste den här, eller hörde den här texten, att det var väl så. De babblar en massa obegripliga ord som bara Gud förstod. Men så var det ju inte. Anden gav lärjungarna ord som de talade på befintliga språk, så att alla som var där i Jerusalem, alla dessa judar från alla håll, skulle få höra samma budskap på sitt eget språk. Språkförbistringen var bruten. Gud nådde alla på en gång. Han kunde nu nå människor på en gång. Det där hänger ihop. Det om att bygga ton och språkförbistring. Innan Jesus dog, innan han lämnade lärjungarna och dog, och sen också innan han lämnade dem på nytt när han återvände till himlen, till sin far, då talade ju Jesus om detta, att han skulle sända den helige ande, hjälparen. Han säger att hjälparen, den helige ande, ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och han säger också, anden vittnar och ni ska vittna. Detta säger han till dem innan han dör. Och när han precis ska lämna dem, det allra sista han säger egentligen till dem innan han återvänder till himlen, det är, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig med början i Jerusalem och sen ut över hela världen. Anden är vår hjälpare, och det verkar som att det främsta uppdraget är att påminna oss om vem Jesus är och vad han har sagt och gjort, och hjälpa oss att berätta det, att visa det på ett språk som andra förstår och känner igen. Anden vill helt enkelt hjälpa oss att vittna på ett begripligt sätt. Och anden utrustar oss för detta. När Jesus lämnar lärjungarna och återvänder till fadern, så lämnar han liksom över stafettpinnen till oss, eller till lärjungarna, och så vidare då till oss så småningom, och säger att nu får ni fortsätta. Ni vet missionsbefallningen. Gå ut och gör alla människor till lärjungar och lär dem allt vad jag har sagt er. Han har lämnat över till oss. Mm. Detta får mig att tänka på att snida hästar. Jo, det är så att min pappa, han var väldigt duktig på att snida. Först började han med det bara lite sådär för att koppla av när vi var på semester när vi var små. Och han tyckte om hästar, så det blev hästar när han snidade. Och så småningom när han blev pensionär, då ägnade han sig lite mer åt det här. Och så skaffade han saker för att kunna göra det. Så han skaffade fina knivar. Såna där bra knivar, slöjdknivar i olika storlekar som man ska ha så att det kan bli riktigt fint. Och han blev jätteduktig på att snida. När pappa dog så fanns ju de här grejerna kvar. Och så sa jag att jag kan ta hand om dem. För jag insåg att är det någon av oss syskon, jag har ju en bror och en syster, som kanske skulle kunna använda för det, så är det i så fall jag. Men jag har aldrig snidat så att jag vet ju inte om jag kan det. Men jag tänkte det kan ju vara kul att pröva. Om inte annat så kanske det är lite avkopplande. Och så har de legat där hemma. Och det var inte bara det, han hade sånt där bra förkle också som man inte såg i skinn. Och sen dessutom hade han ju, fanns det några ämnen som var grovt utskurna till hästar då förstås. Och lite påritat som kan vara lite hjälp när man ska börja då. Så de där tog jag med mig också, jag hade ju dem där. Men jag har ju inte gjort något åt det, de har legat där. Tills för en vecka sedan ungefär så tänkte jag, jag tar fram det där och sätter mig så skönt ute. Och så gjorde jag det och så tog jag fram kniven. Jag har haft en blåsa i handen sedan dess. Och när jag satt där så kände jag liksom att Gud talade i mina tankar när jag satt där och snittade och täljde på den där träbiten, karva lite. Du har fått de här redskapen, men så länge de liksom låg där så var det ju inte till någon nytta. Du måste använda dem. Och du vet ju inte om du kan snida om inte du har prövat. Och så är det ju med mina gåvor och med anden. Jag har utrustat er med det. Med den heliga ande som hjälper oss och ger oss frimodighet. Och också ger oss gåvor som vi behöver för att kunna nå människor och visa på Jesus på bästa sätt. Men de måste användas. Du måste pröva, annars vet du inte om det fungerar. Och prövar vi inte så, om jag inte skulle våga pröva, jag kommer väl aldrig kunna snida lika bra som pappa, men jag kanske kan göra, jag kanske inte ska göra hästar, det tror jag inte. Jag kanske ska göra något annat, jag kanske kan lyckas snida en smörkniv eller ja. Men jag vet ju inte om jag inte prövar. Och prövar jag inte så får jag aldrig se vad det blir för resultat. Och det första resultatet kanske inte heller blir så där bra. Men med tiden kanske det kan bli någonting som blir hyfsat i alla fall. Att våga pröva. Jag kan inte låta det ligga. Jag får ju liksom ta på mig det här bältet då. Och pröva och liksom börja jobba. Så tror jag det är. Gud har utrustat oss, men han vill att vi använder redskapet. Och då tänkte jag också på det som Filip nämnde i början. Han läste ett bibelord där om att vi är en kropp med många lemmar. Och Paulus skriver också om det i Korinthierbrevet. Att han, anden har gett oss olika gåvor. Och det är som lemmar i en och samma kropp. Och vi kan olika saker. Vi har fått olika förutsättningar. Men tillsammans så utgör vi Kristi kropp och får liksom tala Kristi kroppsspråk, Jesu kroppsspråk, så att människor ska förstå vem han är. Det är ju också ett språk och vi ska göra det begripligt för människor. Mm. Och sen är det ju så här med den helige ande. Han vill aldrig, det är ju tredje personen i gudomen eller i treenheten, men den helige ande vill aldrig stå i centrum själv. Den heliga ande är liksom mer den där som presenterar och säger låt mig få presentera Jesus. Och så kliver anden ett par steg bakåt och så. Det är Jesus som ska vara i centrum. Ljuset ska alltid falla på Jesus. Och han vill hjälpa oss så att vi kan göra Jesus synligare för människor. Jesus talar om anden som hjälparen. Han säger också att anden är sanningens ande. Jesus talar också om anden som levande vatten. I Johannes 7 säger Jesus att den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och jag tänker mig att det är en inre källa. Så den där, att den helige ande är som en inre källa i Gud. Du har ju lagt ner någonting av sig själv i oss från början. Den där källan finns där. Men när vi kommer till tro på Jesus, då har ju liksom vi fått del av den helige ande. Det är omöjligt att tro på Jesus annars. Det är den helige ande som uppenbarar för oss, hjälper oss förstå vem Jesus är. Den där källan inne i oss. Men så tänker jag mig att när man får den där upplevelsen om att liksom bli fylld med anden, eller andedöpta som vi säger ibland, att det är som att då får den där källan liv och ett utflöde, att det öppnar sig liksom utflödet. Vi får frimodighet att berätta. Det går inte bara att fylla på källan med vatten, det måste få komma ut. Och när det är levande, då måste det ju finnas både ett inflöde och ett utflöde. Annars blir det inget vidare levande vatten. Och det är på något sätt att hålla de här gåvorna, att låta det få vara ett flöde så att det är i funktion. Men då kan det ju hända ibland att det kommer saker som stör det där flödet. Att det är något som bromsar upp eller täpper till. Och då kände jag att jag måste få dela en annan bild som jag har burit med mig ganska länge. I många år, och den är så stark för mig och återkommer till en gång på gång. Men jag har aldrig delat den här förut. Och då kommer vi in på det där med urverk och att laga klockor. Ja, jag får ursäkta, det blir mycket kopplingar till min pappa idag. Men det här är så bra så jag måste dela det. Jo, alltså pappa, han var ju urmakare också. Och jag jobbade en hel del i pappas uraffär och på verkstaden. Så att jag lärde mig ju lite hur det fungerade där med urverk. Och så vid ett tillfälle, många år sedan nu, för jag jobbar ju där alltså på mina, när jag hade lov sen jag gick i högstadiet på gymnasiet, så det är länge sedan. Men en dag så talade Gud till mig genom det här i en bild som blev väldigt stark då. Det var så här att ofta så kom det in någon farbror, alltså det var alltid farbröder som kom in och sa så här. Kom de in med sitt väggur under armen och så sa de: ja, du, hon saktar sig lite. Jag tror att hon behöver smörjas upp. Så lät det ungefär alltid, för det var ju gubbar från landet. Ja, hon behöver nog smörjas upp. Ja, sa pappa, det ska vi titta på. Ibland var det så att det bara behövdes lite extra olja på den där haken som pendeln. Pendeln gör att haken rör sig så att det gånghjulet drivs fram. Och då kunde det vara lite torrt. Ibland kunde det bli det, därför att om klockan hängde i en torr miljö, alltså där det var torr luft, då kunde det torka ut ganska snabbt. Då behövdes det fyllas på lite olja. Brukar pappa säga, jag får ge den lite olja på haken, brukar han säga. Ja. Och det kunde räcka. Så var det problemet liksom löst. Men det var inte alltid och kanske inte så ofta som det var så enkelt. Och då när pappa tittade på klockan så såg han ju direkt i det urverket att nej, den här behöver göras rent. Den här är smutsig, det är för mycket som stör i mekaniken här. Jaha, det är ju inte lätt för ett otränat öga att se. Och allra minst om det var armbandsur, nu snackar vi mekanisk armbandsur då, som man fick dra upp för hand. Damur, ni vet, små smyckeur som man nästan inte kan se vad de är med blott ögat. Försöka se att det är smuts i en sån, då får man ha rätt tränat öga. Men det kunde ju han se. Han var ju mästare. Urmakarmästare. Ja, och fick de lämna in klockan. Och så fick pappa ta isär den, hela verket. Och sen fick han lägga det i ett reningsbad och göra rent. Och sen granska alla delarna så de var rena. Och så sätta ihop klockan igen. Och det var faktiskt, när det gällde väggur så kunde jag hjälpa pappa med det där. Så jag plockade isär dem. Jag gjorde rent i det här reningsbadet och sen fick sitta och titta på varenda kugghjul och peta lite där det inte riktigt hade lossnat. Ibland kunde jag också sätta ihop verken, berodde lite på vad det var för ett sorts verk. Men där var det stopp för mig sen. Men när pappa hade satt ihop klockan då, urmakarmästaren har gjort det, gått igenom och fått bort det där som stöd. Då var han tvungen att göra en sak till. Ja, två saker igen, men en sak som var väldigt viktig. Då var han tvungen att ställa in gången på klockan. Mekaniska klockor, de går ju med hjälp av ett balanshjul som rör sig hela tiden. Och det ska vara exakt svängningar, vissa svängningar per sekund och antal svängningar. Kan ju inte jag sånt här, men pappa visste ju precis. Och då får man justera det där ibland. Så att klockan inte går för fort, inte för sakta. Och när man då har gjort i ordning och haft isär hela, då måste man ställa in gången igen. Och det gjorde han. Och då, när jag har tänkt på det, så kom jag att tänka på, eller Gud påminner väl mig om det, ett bibelord i Galaterbrevet. Det står om Paulus att vi ska vandra i den heliga ande. Vandra i anden. Och så kom jag ihåg att jag också har hört att i grundtexten, eller i en av, ja, jag tror det var i grundtexten, så står det, kan det översättas med att vandra i takt med den helige ande. Och det tycker jag är ett jättebra uttryck. Vi ska vandra i takt med den helige ande. Och så tänkte jag på urmakaren som får ställa in gången på klockan så att den inte ska gå för fort och inte gå för sakta. Och så tänkte jag precis så, är det att vi måste ställa in gången. Lyssna in Gud, låta honom få hjälpa oss att, så att vi går i takt med anden. Så att anden kan tala och hjälpa oss att göra det vi ska göra. Men när det där var gjort och har ställt in gången, då var det dags för det sista. Pappa tog fram, urmakaren tog fram sin oljekopp. Det är pappas gamla oljekopp som han har haft i alla år. Den är i glas, men den är sliten. Han har säkert tappat den i golvet. Men jag hade inte hjärta att slänga den. För den här är en jättestark symbol för mig. För när han har gjort rent klockan, ställt in gången, så tog han fram den lilla koppen med olja. Och var det nu ett armbandsur han hade gjort rent, då var det verkligen inget stort instrument han fick använda, utan det minsta lilla instrument för att doppa bara spetsen i oljan. Och sen la han exakt så mycket olja som behövdes på varje litet sånt här lag eller liksom hål där de här kugghjulen som är fästade så de ska kunna gå runt, ni vet. I varje litet lag. Precis så mycket olja som behövdes. Han visste precis. För blir det för mycket så blir det ju inte bra. Då blir det ju bara kladdigt och det gick ju inte. Men det fick ju inte vara för lite heller, för då blev det för trögt. Exakt. Och det är klart att det var ju en väldig precision. För det behövdes ju en mått olja så att säga i de där små klockorna. Men var ett väggur så krävde det ju lite mer. Men urmakarmästaren, han visste precis, för han kände ju sina klockor och varenda liten detalj. Och jag tänker att så är det ju med Gud. Och han vill göra det med oss. Han känner oss i detalj. Men ibland så kan det kärva till i våra liv. Och ibland kan det vara så här, för det var så ibland när de kom till pappa med en klocka, att de kunde säga, hon går lite trögt, fast jag har oljat på den då. Så att hon borde ju gå, men det är något annat. Och så tittade pappa och sa, oj då, ja det har de gjort. Men det var väldigt vad det såg ut. Och ibland kanske inte var bara symaskinsolja de hade försökt med, utan något annat med. Det går inte, för det blir inte bra. Och så såg han, det hjälper inte att ta i, bara fylla på med mera olja. För att det var något annat som behövde rättas till. Så är det ju ibland med oss. Vi tänker, men det är trögt i mitt liv och jag behöver mer än helig ande. Nu måste du ge mig mer. Och så ber vi om det. Men vi kanske inte tycker att det händer något. Eller kanske rent av känns ännu trögare. Det kan vara så att det beror på att det finns något som liksom ligger och stör. Det kanske har kommit in något skräp som stör. Att Gud behöver få justera lite. Ibland kan det räcka kanske med att göra en liten justering. Det var inte alltid pappa behövde ta isär och göra rent klockorna fullständigt. Ibland kunde det räcka med en liten mindre justering. Men det är viktigt att få göra det. Och när Gud har gjort det, då fyller han på med sin ande på nytt. För att det ska fungera. Och jag tycker den bilden är så stark för mig och jag ville dela den med er för det. Och jag tror att det är viktigt för oss att få ställa in våran gång. Varenda dag, kontinuerligt. Ibland var det också så här att det kunde komma någon farbror då med en klocka med sitt armbandsur eller så. Och säga, ah, hon drar sig lite du, hon kanske behöver ruckas. Ja, sa pappa. Och rucka den, det var att justera den lite grann bara. Då behövde han inte ens ta isär den. Han la den på en maskin och så smattrade lite och så kom det ut en remsa där och så såg man, kunde han läsa av den och så såg han precis hur mycket han skulle justera för att den då skulle gå saktare om den hade gått för fort eller tvärtom. Det tog inte många sekunder för honom att göra det. Det där kanske är det som vi behöver liksom varenda dag med den där justeringen. Gud får rucka oss lite när vi liksom, så att vi håller jämn takt med den helige ande. Och allt det här är ju för att vi ska vara bättre rustade för att kunna visa vem Jesus är. Vi är kallade att vittna. Gud har gett oss det vi behöver. Anden vill vägleda och påminna oss om Jesus. Och han ger kraft och frimodighet åt oss att våga. Våga vittna, våga visa på Jesus. Vi får lyssna in den helige ande. Så att Gud får ställa in gången på oss. Och sen får vi gå. Så får vi hålla på liksom att gå och lyssna. Gå och lyssna. Det är något sorts växelspel hela tiden. För att hålla det här flödet igång. Sanningens ande vill visa oss vad som kan behövas korrigeras. Om det är något som stör i våra liv. Och när mästaren får ställa in gången på oss. Vi får göra den här varenda dag. Vi gör det i det dagliga umgänget med Gud. Då kan vi gå i takt med den helige ande. Som Gud har utgjutit över oss. Och när vi gör det. Då finns det inga gränser för vad Gud kan göra. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du har sänt din ande och utgjutit din ande över oss. Och tack Herre för att du gör det på nytt och på nytt igen. Herre, hjälp oss att våga gå så att vi kan få vittna om dig på ett begripligt sätt för människor omkring oss. Med våra liv först och främst, men också med ord när det behövs Herre. Tack att du vill öppna oss för dig. Och tackar dig Jesus att du just nu vill möta oss. Och du ser om det är någon här som behöver få den där hjälpen med att ställa in gången idag Herre. Eller kanske det är någon som känner att jag skulle nog behöva få justera något mer. Det är något som stör. Då vill du möta dem just nu Herre. Du kan låta ditt reningsbad få skölja igenom. Och skölja igenom så att det som stör och täpper till får försvinna Herre. Så att strömmen av levande vatten får flöda igen. Tack för att du vill göra det här och nu Jesus. Men tack för att du också kan öppna den där strömmen för första gången. För den som inte har upplevt det men längtar efter att få bli fylld av den helige ande. Och få känna den pålande strömmen i sitt inre. Jag ber dig, kom helige ande och möt oss nu i avslutningen av vår gudstjänst. Tack att du hör bön. Amen.